If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Alltså överlägset mest frågor som kommer in till Läkarpoddens Insta och till vår mail läkarpodden@tv4.se handlar om artros, ledvärk och till viss del också om reumatism. Och då blev jag lite nyfiken så jag började kolla upp lite grann siffror kring det här och kunde läsa mig till, det här varierar ju otroligt mycket, men att mellan 1-2 miljoner människor i Sverige har en eller flera sjukdomar i rörelseorganen eller ja, någon typ av reumatism eller ledvärk,
ja,
så att säga.
Ja, så är det. Bara reumatiska sjukdomar står säkert för 1 miljon. Och utöver detta så finns det en djungel av diagnoser som vi ska prata om idag. Och det är väldigt intressant faktiskt, tror jag. Jag hoppas verkligen att jag kommer namnbomba er med olika medicinska diagnoser. Många faktiskt. Och jag ska förklara dem också, men jag kommer inte kunna hinna med alla. Men det är hundratals som alla har med rörelseapparaten att göra. Så att det här blir en diger uppgift som jag ska ta mig an.
Ja, men då förstår man ju också plötsligt när det är så många som är drabbade att vi får så mycket mejl om det här. Då tänkte jag direkt, det här måste vi prata om. En annan spännande sak med just de här sjukdomarna är att det finns så mycket spännande ny medicin. Och det här väcker debatt av olika anledningar.
Den är inte gratis.
Nej, men man har sett att den ger effekt. Det finns så mycket spännande att prata om. Och vi ska verkligen grotta ner oss i det här superstora ämnet. Mm. Ska vi sätta som rubrik kanske reumatism och ledvärk?
Det gör vi.
Varmt välkomna till Läkarpodden.
Hur ofta ska man gå på? Hur ofta ska man gå på?
Och avslutningsvis, så här är det.
Dr. Mikael, först och främst, har du någon liksom personlig relation till reumatism och ledvärk?
Inte så mycket personlig, men arbetsmässig. Jag söver ju patienter i stort sett varje dag för höfter- och knäoperationer i synnerhet. Då. Mm. Och där är många som har reumatiska inslag. Och det den vanliga, klassiska reumatoida artriten, eller det som man kallar ledgångsreumatism. Och det där är ju, det är, många sätter ju likhetstecken mellan det där och reumatism.
Mm. Men det är inte riktigt samma sak.
Det är inte riktigt samma sak. Mm. Men ja, så att det här är en väldigt vanligt förekommande.
Ska vi börja från början, ja, kanske? Vad är reumatism och vad är skillnaden mellan reumatism och ledvärk? Ska vi börja där?
Ja, det tycker jag. Gör.
Varsågod.
Alltså, reumatism är som ett samlingsnamn av minst kanske 80 olika sjukdomar som te sig på olika sätt. Man får inflammationer i leder, i fingrar, i knän, i anklar. Och det är olika många. Det är asymmetriskt på ena sidan. Det är symmetriskt. Det är olika utlösande faktorer. Och jag kan bara räkna upp några sådana här som man förknippar med reumatismen. Då är det något som vanligt artros, höfter och knän i synnerhet, den klassiska reumatoidartriten, det som man kallar reumatismen. Mm. Sen har vi ankyloserande spondylit, ont i ländryggen, vi har psoriasisartriter, vi har alla bindvävssjukdomar, Sjögrens syndrom, SLE, polymyalgia reumatica, etc. etc. Det finns en oändlig mängd.
Men vänta, vänta, det måste ju finnas någon gemensam nämnare för alla de här sjukdomarna.
Det gör det ju också.
Och vad, vilken är den?
Autoimmunitet. Kroppen reagerar mot sig själv. På olika sätt. Sen finns det andra faktorer. Rökning är ju som vanligt uruselt. Mm. För det, och då vet man det är överrepresenterat i de grupperna. Men vi börjar reagera. Och vad det gäller bindvävssjukdomar, jag tog ett exempel på SLE, systemisk lupus erythematodes, som är där man kan få inflammation i alla organ på olika sätt. På det, och inklusive huden. Men jag tror, för att förklara det här på ett bra sätt, så vet vi nu att det finns en massa olika sjukdomar med ledengagemang på olika sätt. Det typiska alltså är ju för det som vi kallar för reumatismen eller reumatoid artriten. Det är ju alltså morgonstelhet och man har fingerengagemang och det är symmetriskt.
Ja, precis. Och det är den bilden jag får upp i huvudet när jag tänker på reumatism. Då får jag någon sån här bild från när jag var liten och att det var någon äldre, nu ni minns jag inte ens vem det var.
Man har ju speciella fingrar.
Lite så här att händerna var lite lite spända och att liksom att det handlade om att så här nästan värma upp och dra ut fingrarna lite grann.
Och de är felställda och
bra. Och att det gjorde ont liksom. Vem det nu var, det var inte mormis, men det spelar ju ingen roll. Det är i alla fall min minnesbild att reumatism, det är en liten äldre människa som har svårt att räta ut fingrar och så vidare.
Ja. Det är så här att vi har ett skelett, ben. På detta ben, tänk dig liksom den här bilden av ett vanligt skelett som jag har visat så många gånger på Nyhetsmorgon, till exempel. Som grundgrej. På det sitter det muskler. De kan bli inflammerade. Dessa muskler fäster på skelettet för att det ska kunna röra sig. Dessa fästen kan bli inflammerade. När en muskler övergår i ett fäste blir den sena först. Den kan bli inflammerad. Mm. Runt senan ligger en hinna. Den kan bli inflammerad. När benet tar slut, och det, vilket är underben eller underarm eller vad som helst, då slutar den med en broskbit för att det ska vara så lite funktion mot nästa led.
Just det.
Den kan bli inflammerad. Runt den här leden sitter en ledkapsel som håller inne, det är som en kardangrej med en damask runt. Mm. Den kan bli inflammerad. Alla de här olika delarna kan bli inflammerade beroende på vad kroppen reagerar emot. Och där vet man inte alltid. Man vet bara att den gör det, men man vet inte alltid varför just den där delen.
Men då skulle man ju kortfattat kunna säga att alla typer av reumatiska sjukdomar har egentligen att göra med inflammation.
Ja, kronisk inflammation.
Ja, precis. Och varför kan man då inte, det här kanske är dum fråga nummer ett, men varför kan man då inte bara äta antiinflammatoriskt?
Därför att det är så komplicerade förlopp och antiinflammatoriska. Alla mediciner har negativa biverkningar och det räcker inte. Antiinflammatoriskt är måttligt bra, men det finns 1000 olika andra ämnen där de här antiinflammatoriska medicinerna som finns inte fungerar. De kanske stoppar 2 eller 3 olika vägar till inflammationen och det finns 1000.
Mm.
Och så att de räcker inte till, men man gör det. Och det börjar man ju behandling på alltså för länge sedan då, om man säger på 70-80-tal, då gjorde man olika saker för att dämpa inflammationen så mycket och man försökte hantera de skador som man fick. Nu pratar jag i synnerhet nu då om reumatoid artrit, reumatismen, det här typiska.
Mm.
Och då så kunde man ge smärtstillande, man hade stöd, ortoser, stöd för att lederna skulle fungera någorlunda. Man kunde ge lite av det du säger när de medicinerna kom först.
Mm.
Man kunde ge guldinjektioner i leder och sticka i den ena leden efter den andra. Ibland var det ju både 10 och 20 leder som var drabbade.
Men det är
plågsamt.
Och det var behandling.
Väldigt plågsamt och måttlig effekt.
När man har fått en reumatisk sjukdom, oavsett vilken eller någon slags ledvärk, går det att bota?
Nej, den går inte att bota.
Okej, okay, så men det
den
där,
går att
det
hantera.
Måste man,
men de, och då hoppar vi framåt i tiden här till 1990-tal.
Mm.
Och då kom det ett nytt läkemedel som heter metotrexat.
Mm.
Som i lågdos är inflammationsdämpande och i högdos är ett cellgift. Man använder den mot vid hudsjukdomar, man använder den vid cancrar, man använder den för att så mycket man kan modulera immunförsvaret.
Mm-hmm.
Immunförsvaret är alltså våra egna celler ger oss på vårt brosk till exempel, som det gör vid den typiska reumatoid artriten som jag kallar, eller som de flesta som pratar om det här kallar det för RA. Och där har man alltså förstörelse av brosket och av bennära brosk som sitter precis runt. Och det blir helt förstört och kan aldrig återställas. Mm. Och då är det liksom det, då är det där man försöker dämpa. Och då kom då dök den här medicinen upp då som man använde sig av, och det förändrade och förbättrade. Men det finns ju naturligtvis baksidor av immunsupprimerande medel, fler infektioner, risk för cancer och så vidare. Det är inte bara, det kan inte angripa alla tillstånd.
Innan vi går vidare i liksom, vad ska man säga, den här tidslinjen som du målar upp med hur liksom utvecklingen av medicinering av reumatiska sjukdomar har sett ut, så måste jag bara fråga så här, vilka är det som drabbas av reumatism primärt?
Vad det gäller den här ledgångsreumatismen eller RA:n som jag pratat, så finns det en överrepresentation av kvinnor.
Varför är det fler kvinnor som drabbas av reumatism?
Alltså det brukar ju vara hormonella skillnader, och det är så att när man tittar på kvinnor som innan man har kommit till klimakteriet, då är det dubbelt så många kvinnor som män som får den här sjukdomen. Men efter det, ungefär nu då, säger vi ungefär 60 års ålder, då är det lika.
Men då måste det ju ha med hormonerna att göra.
Det har det är i alla fall en viktig faktor.
Och är det liksom kvinnor i alla åldrar? Kan man drabbas av reumatism när man är liten?
Ja, eller det är kan det man också. Ja, det finns.
Men är det vanligast när man är äldre?
Ja.
Så hur många, alltså vet du hur många så vill säga, barn och unga som drabbas av den här typen av sjukdomar? I förhållande till de här?
Alltså de är mycket färre då. Men nyinsjuknandet rör sig väl om alltså någonstans 25-50 per 100 000 invånare. Men för vuxna, barn, det kallas för juvenila former. Mm. Det finns juvenila former av diabetes. Mm. Det finns autoimmun sjukdom och andra autoimmuna sjukdomar också av reumatismen.
Mm. Okej. Okay. Men du, finns det någon slags ärftlighet
väldigt
bland reumatiska?
Ja.
Är det så?
Man har ingen annan given. Det finns saker som är dåliga, som jag redan nämnde, med rökningen och andra så här omgivningsfaktorer med vissa gifter och lösningsmedel och sånt där. Det är med viss korrelation. Men ärftlighetsgrejen är ju stor här.
Det är den största faktorn?
Ja. Så vitt man vet. Och nu kommer man ju till det här spännande området som vi då inte ska gå in på så jättemycket. Och det är epigenetiken. Åh, vad är det nu han har trasslat till och ska prata med? Jo, det är så här att se arvsmassan som ett piano. Vi har generna, de är tangenterna framför oss.
Mm.
Och de kan vara likadana. Men vad får oss att trycka på den ena eller den andra? Trycker du på en så får du en ton. Och då får du ett genetiskt svar och en sjukdom. Men vad är det? Är det omgivningen som trycker på olika tangenter? Fast alla finns där. Vi har likadana. Och här finns det en hel del forskning som tittar på vad är det som får att de gener vi har, tangenterna, att aktiveras.
Och vad är det då?
Ja, det vet man inte. Men det finns olika.
Ja, men om du får ge mig någon
omgivningen,
teori.
Alltså rökning är en tangent.
Ja, precis. Och det förstår man ju, det är dåligt. Men kan det också vara såna här lite mer subtila saker, som till exempel i vår familj så äter vi, det här är bara ett exempel då, inte så mycket grönsaker men jättemycket kött. Så. Och då trycker man på vissa tangenter och detta går i arv. Så att egentligen så är det ju inte själva sjukdomen som går i arv, utan det är vanorna som i sin tur triggar olika typer av sjukdomar.
Nej, häpen, vilken bra liknelse. Strålande.
Tack. Nej, men är det så du du menar?
Ja.
Och det finns också någonting, det finns ju någonting bra i det, men också någonting så svårt, för att man är ju så omedveten om sina sociala arv, alltså det man för vidare utan att ens tänka på det.
Ja.
Och man vill ju föra vidare bara det bästa såklart till sina barn.
Och då försöker man ju titta på det här, vad finns det för omgivningsfaktorer? Och är stress en delfaktor här?
Mm.
Stress skulle nog snarare vara ett stort akord, om du tänker dig, snarare än en liten enskild ton, tror jag. Och sen finns det...
Ja. I just fallet reumatism så är stress väldigt dåligt.
Ja, det är det också. Ja, ja. En del och speciellt då vad det gäller kanske inte isolerat reumatism, men många bindvävssjukdomar, hudsjukdomar
blir
som
värre.
Också
ja,
som är, man kan ju få eksem bara av att vara stressad på fullaste allvar.
Ja, 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 absolut. Men du, var intressant, för då tänker jag också att även stress är ju någonting som, även om man själv stressar för att hinna med barn och jobb och hem och allt vad det nu är, så är det ju också någon slags inställning till livet som man för över på sina barn. Jo, stressar man för mycket själv, då lär man ju sina barn samma sak.
Stress är ingen sjukdom.
Nej.
Bristen på återhämtning gör den till en.
Ja. Tack. Snyggt, du är så bra. Ja. Kom du på den själv?
Ja.
Ja, men det förstår jag nästan. Men du, en sak som jag tycker är intressant nu, för vi pratade ju också om ledvärk som är otroligt stort. Och stelhet och reumatism och hur mycket som ryms inom den här sfären av olika sjukdomar och symptom. Och då undrar jag en sak. Hur vet man, var går gränsen mellan att jag till exempel känner att jag är något lite stelare när jag går upp på morgnarna idag än vad jag var för 20 år sedan? Ja. Alltså det är som att det tar lite längre tid att mjuka upp kroppen än
men
vad det gjorde
det går,
när jag var...
och det tar inte en timme.
Nej.
Då tar jag som ett, och då finns det något speciellt test då? För att kolla,
för sig själv.
Ja, för att kolla, eller ja, för dig själv eller för läkare, för oss att utreda då. Nu ska vi kolla om den här patienten har reumatoid artrit till exempel eller om den har artros och sådär. Finns det något speciellt test för RA som man kallar det då? Nej, det gör det inte. Det finns men det finns ju blodprover har jag hört. Det finns ju reumafaktor och det finns olika indikatorer, men det finns inga enskilda test och inga enskilda prov, utan det är en samlad bild. Det finns väldigt typiska röntgenfynd dock, som nästan kan sätta diagnosen, men det är en samlad bild på det här. Men det som du frågar då efter, ja, i det här som en del av att ställa diagnosen är att man har en morgonstelhet som sitter i en timme minst.
Mm.
Och det gör det inte när man blir lite äldre. Man är stel. När jag har kört bil i 2 timmar och går ur, så blir jag jättestel nu för tiden, tycker jag.
Mm.
Att jag tycker det, men jag mjukar upp mig och går på några minuter. Mm. Det kan man inte vid de här typen av sjukdomar.
En annan fråga som jag har också, och nu förstår jag att det här, det kanske inte finns ett svar på detta, därför att det är ju så väldigt många olika former. Men reumatism, förutom att man blir stel, det måste göra ont.
Ja, och det är ju det är liksom de typiska symptomen, jag skulle sammanfatta den nu. Det är ju alltså smärta, stelhet, svullnad och värmeökning. Det är ju de. Och det här är ju de speglar ju av sig på varandra, så att säga.
Vad betyder värmeökning? Jag förstod de andra, men blir man varmare?
Av inflammationen, jajamän.
Alltså i hela kroppen,
nej,
eller där det gör ont?
I den led som det
gör
ont.
I den led som det gör ont,
ja. Och jag tänkte nu att i och med att vi pratar om det här, det blir ju ett övergripande... Alltså jag skulle kunna prata i timtal om hur det här påverkar olika leder i bara en hand.
Mm.
Och det tror jag inte blir särskilt lyssningsvänligt.
Mm.
Utan vi får hålla ett lite mer övergripande grepp. Men det här är typiska symptom för en reumatiker.
Men du, om det är så, alltså om det inte finns något sätt att fastställa att det, med ett blodprov till exempel, det här är en reumatisk sjukdom, då måste det ju vara ganska svårt för en människa som har drabbats att få sin diagnos.
Ja, det är det ju. Och förr så spelade det inte så väldigt stor roll vilken diagnos man fick, för det var inte så mycket att göra, utan man hade en ganska begränsad läkemedelsarsenal att ta till.
Mm.
Men nu så kan man ganska tidigt att ställa diagnoserna, men det görs av specialister. Men det är ju nu, alltså på 2000-talet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Som de biologiska läkemedlen har kommit.
Och vad är det biologiska?
Det är alla biologiska läkemedel kan man säga är en form av antikroppar. Och speciella proteiner som kan blockera inflammationsvägar. Olika kemiska ämnen som sätts igång när jag vänder mig mot mig själv. Mm. När jag drar igång det här systemet. Då börjar det blir kaskader av olika inflammatoriska ämnen. Vi har pratat om histamin som inte, utan man pratar om cytokiner. Vi ska inte fastna, men det finns alltså massa ämnen.
Mm.
Och de börjar bli, de kan man blockera. Det är besvärligt därför att de här nya läkemedlen måste ges intravenöst. Mm. De är fruktansvärt dyra och jäkligt bra. Men man vill ju då gärna komma in tidigt i förloppet för att förhindra att brosket förstörs. Det är ju inte så nyttigt att sätta på sig säkerhetsbältet efter man har krockat. Det är en metafor jag använt väldigt många gånger. Men jag tycker det här, att man kan ju inte liksom förebygga något som redan har hänt.
Nej, precis.
Det kan du förebygga innan det händer.
Så tidigt som möjligt vill man få en diagnos.
Ja, och därför är det lite bråttom i början. Och vara duktig på att ställa de här diagnoserna i ett snabbt skede och använda sig av dessa läkemedel är förbehållet reumatologer, alltså reumatism-specialistläkare. Alltså, och det finns oerhört kunniga distriktsläkare och allmänläkare också. Men de är inte många. Men de finns. Men den här ska man liksom, har man de här misstankarna i ett tidigt skede på en förhållandevis ung patient, så ska man lämna ifrån sig den patienten kvickt. För att komma in med dem där. Jag skulle till exempel aldrig drömma om att ordinera de här nya biologiska medicinerna. För det är inte, jag ska inte kladda på det där. Det ska en specialist göra som kan sina grejer.
Men okej, upprepa igen bara så här. Vilka symptom ska man, alltså har man när man bör söka hjälp av en reumatolog? Vilka är symptomen?
Alltså väldigt typiskt är att man har smärta, stelhet, svullnad och värmeökning. Man har morgonstelhet. Man har artrit, alltså en ledinflammation. Nu vad det gäller RA då, i mer än tre leder.
Mm.
Och den är symmetrisk. För då är ju misstanken väldigt stark.
Mm.
För att jag har alltså inte bara en... Låt mig ta ett exempel. Mm. Gikt. Den är ju inte symmetrisk. Det är en enda led stortån. Typiska fall, det finns andra. Men för att inte blanda in 50 olika tillstånd igen. Så tar vi gikt som en. Ja, men den är ju bara en led. Och där kan man förhålla sig på ett sätt. Men har man ett stort led, mycket
fint, i båda händerna, i båda knäna, eller i båda.
Precis,
sådär.
Ja. Och de här typiska symptomen, då ska man liksom dra öronen åt sig och tänka att här ska jag remittera vidare med frågeställningen, kan det här vara reumatoid artrit? Och så skickar man den till en reumatolog då.
Smärta, stelhet,
svullnad
och värmeökning. Men du, och ju tidigare man då söker hjälp hos en reumatolog, det vill säga att man kan gå till sin husläkare men säga att jag vill ha en remiss.
Ja.
Jag vill kolla upp detta.
Tycker inte du det också, säger man. Och då säger den här läkaren, det tycker jag absolut.
Ja.
Men hörde du, nu ska vi bara kolla att det inte är artros du har.
Mm.
Eller att det inte är den här, en spondylit du har. Att det inte är bara en enkel inflammation. Vi ska kolla att det inte är en bakteriell. Du har stuckit en kniv i knäleden och fått var och bakterier. Och det finns massa sådana här saker som naturligtvis den läkaren ska utesluta först.
Yes.
Så att jag vill bara poängtera att det inte är en bindvävssjukdom då. Med alla de här olika som jag pratade om, med Sjögren och SLE och sklerodermi och allt vad de kan heta.
Mm. Men när man har gjort det, då vänder man sig till en reumatolog. Och så under 2000-talet så har vi då de här biologiska läkemedlen. Alltså förutom reumatism och den typen av sjukdomar, vad mer använder man biologiska läkemedel mot?
Alltså, eller det, till? I cancerbehandling försöker man ju. Alltså, när man
har inte det haft väldigt bra resultat?
Ja, det gäller ju att ha en antikropp mot. Det är ju det som är det luriga. Då kör vi lite. Det här är ju lite spännande. När jag berättar om det här metotrexatet, vad är det gör då? Jo, det förändrar folsyra. Det förändrar cellväggen i de celler som delar sig väldigt fort.
Just det.
Och det gör cancerceller till exempel, eller inflammerade celler. Man ger sig på där i en väldig fart.
Mm.
Men det slår på vanliga celler också. Men inte så mycket.
Mm.
Och det är ju det som är grejen. Men man kan använda. Men man kan ju liksom skicka en patrull med soldater till rätt ort istället för kärnbomba hela i organismen. Så kan man skicka en liten trupp bara till tumleden eller till handleden och så får den jobba där.
Det är helt otroligt. Men då har jag en fråga. Vi säger nu att man har man vet att i vår släkt så har man ett genetiskt anlag för reumatiska sjukdomar.
Ja.
Eller för all del för en viss typ av cancersjukdomar. Men nu pratar vi om reumatism. Så man vet det. Det är väldigt många i våran släkt som har fått just reumatiska sjukdomar. Kan man då påbörja behandling med biologiska läkemedel innan man har fått symptom?
Nej.
Om man vill så att säga, om man tar en liten dos och ger barnen innan de hinner utveckla.
Nej, det är så långt som man inte kommer till. Nej, det går inte. Tanken är god, men det går inte. Därför att då skulle du få behandla för många och det är redan svindyrt.
Okej, jag fattar. Men om du bortser från det. Om det var så här, om det var gratis, säger vi. Skulle man kunna göra det rent medicinskt?
Ännu, men teoretiskt ja. Men fortfarande så är ju, alltså det finns inga mediciner utan biverkningar. Du påverkar immunsystemet negativt, du får andra infektioner.
Mm.
Du måste vara säker.
Okay.
Men har du börjat få symptom, då kan du gå in. Har du börjat få röntgenologiska förändringar, usurer, är något som det kallas, väldigt typisk röntgenförändring vid RA till exempel. Har man börjat få sådana, då är man nästan sent ute.
Mm.
Så att, men man ska liksom vara på hugget, men man vill behandla sjukdomen i ett väldigt tidigt skede, men inte innan. Det har jag inte visat ännu.
Okej, men då släpper vi den. Men nu måste vi, alltså det här är ju ett så, hur ska man säga, det är ett känsligt och svårt och etiskt, moraliskt stort ämne. Du har sagt flera gånger, på 2000-talet så kom det biologiska läkemedlet. Det är det som har givit bäst resultat, det har jag läst i flera artiklar. Det ger ett bra resultat mot reumatiska sjukdomar. Men det finns någon slags diskussion i det här därför att det kostar så mycket. Och som vanlig människa så tänker jag så här, om man kan hjälpa människor som har drabbats av de här sjukdomarna så att de kan leva ett bättre liv utan smärta, så är väl det självklart även om det är en dyr medicin.
Ja, visst är det. Men vi på Läkarpodden försöker ju belysa hela problematiken med vad vi har.
Eller i alla fall du. Jag är enkelspårig. Du belyser.
Alltså, vi har ju inte hur mycket som helst. Kan vi ge allt till alla? Ja, ur en medmänsklig synvinkel, självklart, allt till alla. Har du hört talas om att vården har ont om pengar?
Mm.
Ja, hela tiden. En läkemedel till exempel i snitt för med de här, en reumatiker ligger på 140 000 kronor per person och år.
Alltså det är ju mycket pengar, det men är det så mycket?
Ja, det beror på vilket perspektiv man ser det. Och det är därför vi är här, för att belysa detta. Vi ställs ju inför de här problemen. Jag skulle aldrig någonsin i min verksamhet, i det enskilda, när jag står med en patient mitt i natten och vårdar, då tänker jag inte på pengar. Men någon måste göra det. Vi har inte oändliga resurser så vi kan ge allting till alla. Vi kan ju låtsas det, men det är bara, då får man höja
skatten. Men man måste ju bestämma, alltså så här, det är ju likadant med så här, cancervården är jättedyr. Att kvinnor som föder barn via kejsarsnitt istället för vaginal förlossning kostar också väldigt mycket pengar i jämförelse. Men man, när man väl har, det förstår jag, när man väl har en patient där, då tar man ju hand om den efter bästa förmåga. Men det måste ju finnas, Alltså det där är ju...
Visst liksom, är det svårt.
Jag menar, vi men, vet ju men, att det men, hjälper, då går det inte att säga nej.
Nej, man skulle ju insist... Nej, och det gör man ju inte heller. Men det får ju kosta. Det kostar ju, alltså det kostar ju miljarder.
Men många, om du ändå många... ska sätta det i perspektiv till vad det ger. Med ja. Den medicinen, om du tar en patient som har fått en reumatisk sjukdom och så tidigt upptäcker man det, man går tidigt in med biologiskt läkemedel. Vad innebär det för den människan?
Jättemycket. Det innebär att den, istället för att vara sjukskriven kommer kunna jobba åtminstone kanske halvtid eller mer än det.
Men där har du det.
Jag vet, då har du ju liksom, snälla vän.
Då är den ju inte sjukskriven. Redan där så har ju samhället tjänat. Förutom om man bortser från individens vinst.
Men alltså pengarna med kommer sen. Lycka. Ja, jag är helt med dig. Vi är på samma lag. Jag tycker det också. Och det var ju det. Men det är först nu på, verkligen på sista tiden. Det har kommit några avhandlingar de senaste året. Mm. Som visar just det, att det finns en ekonomisk vinst. Men det är ofta så det här när man gör den vinsten kommer väldigt långt senare. För det är nu det kostar. Det är nu landstingen går med underskott. Mm. Jag är för. Jag skulle, om jag hade reumatism och kan allt det här, så skulle jag skulle förvänta mig att jag får i tidigt skede, så jag kan använda mina händer och lägga ryggbedövningar med. Mm. Det är nog det bästa. Men det här gäller ju många sjukdomar. De blir bättre och bättre. Och det finns ju inte bara en biologisk medicin nu, ska jag ju säga. Mm. Utan det finns en uppsjö av olika. Och klart, de kommer ju bli billigare och sånt där. Men nej, jag vill bara gärna belysa att ibland så är det väldigt, väldigt dyrt. Och då ser man alltså, de som är sämst på att behandla, det är en jättestor skillnad i Sverige. Norrbotten är urusla.
På att behandla med just...
Nu, reumatism alltså, med biologiska.
Just med biologiska läkemedel.
Jämfört med, om du jämför med Skåne eller Stockholm.
Det är ju stor
regional skillnad. Mycket stor.
Men det är ju så orättvist. Det är ju inte okej.
Nej, men nu vet du.
Men vad gör man åt det? Ja, vi gör ju ingenting. Nej, det är politikerna som ska göra någonting åt det.
Nej, det är väl inte...
Men varför ser det ut så?
Ja, alltså det man har olika ekonomier och man gör det är olika beslut, politiska beslut och som fattas i landsting. Vi satsar på det här. Vi tycker att det här måste vi ge till en viss grupp och vi tycker inte att det är tillräckligt bra. Det finns ju andra läkemedel och så vidare. Det finns ju, alltså, det finns ju en uppsjö. Alltså det finns hundratals, så därför jag inte går in på specifika namn, för det skulle föra för långt och bli för tråkigt. Men vi har ju alltså vi smärtstillande och hela den här biten. Vi har metotrexat och vi har de biologiska läkemedlen. Och då fattar landstingen olika beslut. Vi satsar så här mycket på vår läkemedelsbudget. Ni får skriva ut vid måttliga symptom. Mm. Och i Norrbotten får man skriva ut vid svåra symptom.
Men
och
det är mycket
i Skåne
bättre
får man vid lindriga symptom.
Ja,
och då måste man, jag tycker inte att det ska egentligen vara riktigt politiska beslut. Jag är rätt trött på politiska beslut. För att det är folk utan, och man kan inte kunna allting, så det förstår jag. Mm. Men då är det bättre att man har en nationell strategi. Reumatologförbundet säger att vi förhåller oss så här och vi har rekommendationer. Så här, när ni har den här röntgenologiska förändringen, när vi har de här blodproverna, då ska vi behandla med den här. Och det är dit man försöker komma. Men 2018... vi är inte där.
Men du, om man tittar lite grann på det här med vad man kan göra själv då. Jag tänker framförallt på så här stelheten och smärtan. Så jag vet inte ens om det här stämmer. Men har man inte alltid sagt så att människor med reumatism mår bra av värme? Att man så här nästan uppmanade äldre människor med reumatiska problem att flytta till värmen om du kan.
Det är väldigt många.
Stämmer det?
Ja, vad det gäller symptomuppfattningen, hur man känner. Men det påverkar inte sjukdomens förlopp på något sätt. Utan det är ju de viktiga metoderna här med olika läkemedel och kombinationen av då metotrexat och nya biologiska läkemedel kan man
men
säga.
Men vadå, så värme hjälper känslan, ja, men egentligen, ja, inte, egentligen hjälper inte, man blir inte mjukare av det?
Nej. Alltså en del upplever sig att man får mindre symptom. Men alla gör inte det. Men en väldigt svår kyla och kallt vatten är negativt, det kan jag säga. Det kan man nog fråga. Men målet med behandling, alltså det är träning och sånt där. Nu har vi ju pratat om väldigt mycket om reumatoid artrit, inflammation i en led som är den här reumatismen. Mm. Sen har vi då förslitningar och det är som artrostypen som är ett så dåligt beskrivning, för då tänker man alltid att man kan inte träna något som är slit. Och det kan man visst det. Men då har man alltså antikroppar som har vänt sig mot bara brosket på ett speciellt sätt. Men då brukar det ju vara, vad det gäller artrosen, mer asymmetrisk. Kanske en led, en knäled eller en höftled och så här.
Just det.
Så att det är lite olika där. Men alla är hjälpta av att hålla sig igång, röra sig och träna. Sen får man då anpassa den här, och där i behandlingen ingår ju att man alltså ska ha förbättra rörelseförmågan, bibehålla och förbättra. Det är liksom hela målet med det hela. Mm. Och att man inte ska få den att bli, att man ska bli tvingad.
Om man inte rör sig blir man liksom stelare
fullständigt
då.
Fullständigt lederna försvinner, och till sist då så kan du behöva en operation. Och det är väldigt, alltså man kan inte operera 10 fingrar.
Men du, får jag fråga en sak, kanske är det så att om man då har, vill säga att man har reumatism och så, jag tänker vattenjumpa och den typen av rörelse som är lite mjukare.
Superbra, kanske... det är ju jättebra rörelse, för då väger du ingenting, utan då är ju bara en rörelseträning och inte så mycket för musklerna. Den är väldigt snäll och väldigt bra, och det kan man göra särskilt om man är äldre och har andra bekymmer också. Mm. Men många av de här sakerna, de går...
Men träning är bra?
Ja, träning är, det är alltid bra.
Mm. Men du, nu sa du någonting också så här. Du sa så här, och till slut så får man operera. Är det så det är att när en reumatisk sjukdom blir för svår, då går man in och opererar?
Ja, men man kan, om man nu har, som jag har sagt, alltså 20 olika leder, du kan inte operera alla. Men man får välja där de problemen är som störst. Det finns alltid en baksida. Det är en risk att bli sövd. Det är en risk att få en infektion. Det kanske inte blir bra. Men det finns vissa saker. Du kan ju ha ledengagemang i nacken. Instabil nacke, så att om du får en smäll så bryter du nacken mycket, mycket lätt. Här får man gå in och operera sådana saker. Mm. Det finns en mängd sådana som vi inte ens har berört, när det är alltså livsfarligt.
Ah,
dessutom.
Ah.
Att du får det i kotpelaren. Mellan, eller så. Mm. Och då får man gå in och göra sådana här viktiga saker, men det är väldigt svårt att ge sig på alla leder. Men det går.
Om man tittar framåt då, doktor Mikael, på just när det gäller de här sjukdomarna. Hur ser framtiden ut?
Ja, alltså, den ser ganska ljus ut. Det är ju tråkigt. Vi vet inte varför det här är. Vi kommer fortsätta att forska på orsakerna till varför man får reumatism. Vi kommer fortsätta att forska på orsakerna varför man får autoimmuna sjukdomar överhuvudtaget.
Mm.
Men just vad det gäller reumatism så är det de biologiska läkemedlen ska bli bättre, så de hjälper alla. Och att man ska ställa diagnosen tidigare så man får mindre störning. Mm. Så att man inte behöver ta de här intravenöst, att det kanske kan komma som tabletter. Det här är de viktiga sakerna som ligger närmast i tiden.
Så det händer ändå mycket?
Mycket.
Det finns liksom mycket hopp.
Ja, det tycker jag verkligen.
En ljus framtid.
Ja, det gör det.
Ja, vad skönt. Det har varit så otroligt intressant, för det här avsnittet har ju liksom... Dels har jag lärt mig så mycket. Mm. Tack snälla doktor Mikael. Mm. Fått en större förståelse och insikt, men det var också väldigt intressant med den lilla avstickaren när det handlar, handlar om moral och etik.
Ja, just det.
För det är ju en stor fråga.
Ja, det är spännande.
Det äskar nästan en helt egen läkarpodden.
Ja, ja, det gör det verkligen. Moral är ju det vi gör, och etik är det vi säger att vi borde göra.
Spännande. De korta frågorna, de svarar vi ju på inte i podden utan på Instagram, Läkarpoddens Insta. Vi får ju kortare frågor som kanske inte blir en hel Läkarpodden, men som vi gärna svarar på Insta. Så följ oss på Läkarpoddens Insta. Där händer en massa kul. Och fortsätt att skriva till oss på läkarpodden@tv4.se. Var riktigt, riktigt rädda om er och om varandra. Glöm inte det. Puss och kram.
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.